Dags att prata hushälsa. Dags att prata hushälsa.
Läs mer om vår hushälsoförsäkring på antisimex.se.
Det känns lite högtidligt att säga det. Varmt välkommen till Schlagerfesten denna första maj. Och vad menar jag med att det är högtidligt då? Förutom att första maj säger ganska högtidligt. Ja, men det är väl att nu har saker dragit igång i Malmö. Och om bara en dag kommer jag befinna mig på plats för att förbereda inför det som komma skall. Schlagerfesten är podcasten där du hör mig, Elaine, och min kollega
Anders.
Ja.
Och jag är i Malmö om 2 dagar. Jag kommer på fredag åker jag ner.
Ja.
Och ska ta del av det här spektaklet som ska äga rum. Och du var väl lite grann inne på det. Det är ju igång i Malmö. Repen har ju varit den första rundan. Alltså de tekniska repetitionerna som ingen får se. Ja. Mer än några små korta sekundklipp som kommer ut på TikTok.
Ja.
Och de, ja, säger egentligen väldigt, väldigt lite. Man kan se om någon använder någon rekvisita och lite grann så här vilka färger man använder. Ja, men kläderna behöver de inte ha sina riktiga, så det kan också vara test och så här outfits.
Just det.
Till exempel en sån, vi kan ju komma in på det på en gång här. Det är väl lika bra vi drar igång, så att säga.
Mm.
Nederländerna, Joost Klein, hade en DJ med på scen som stod bakom ett sånt här DJ-set. Ja. Och den här DJ:n var utklädd till kyckling.
Nej!
Och okay. Det är en sån sak som jag kanske inte tror att det kommer att vara i sändning, utan det här är ett litet trollande från hans sida för att det är just för att liksom, ja, men trolla lite grann folk som drar alldeles för stora växlar på tidiga repetitioner.
Ja,
Och att skapa lite buzz. Precis, däremot så hade han ju hans bakgrundsgrafik som var lite verklig, och på någon bild så syntes det en stor text att tyvärr jag har tappat bort mitt bakgrundsmaterial, jag letar fortfarande efter det.
Nej, det, var liksom det kan man ju hoppas i kvar, det är lite kul.
Det här, för det tror inte jag går att ändra. Det är en sån sak som liksom, det där ska nog vara där. För att när jag har annan grafik blir helt plötsligt, då blir det ju liksom konstigt med liksom färger och ljus och såna här grejer om det helt plötsligt liksom blir något annat. Så den tror jag är liksom obligatorisk att vara. Men kläderna kan de ändra på. Det behöver inte, det kan de testa olika varianter. Och det kommer jag ihåg till exempel från 2021 i Rotterdam, att vi hade ju ett evigt sjående här med Maltas stövlar, hur höga de skulle vara. Och på något rep testade hon en hög och en låg, vilket ju såg helt barockt ut. Nej, men sånt förekommer. Men för att fortsätta på temat Nederländerna, så har ju det varit en av toppfavoriterna och är det fortfarande. Men där har det faktiskt ramlat ner lite i oddsen efter det här, efter de repklippen som ändå har kommit ut. Och just nu så är han nere på fjärdeplatsen, men det är nog, han är sjunkande. Alltså oddsen går uppåt, så att det är nog inte omöjligt att just snart är nere på en femteplats, så att Ukraina så att säga har gått om igen som just nu då 4. Annars har det varit väldigt lite rörelser, och det är ju naturligt därför att, som sagt, de säger inte så mycket de här repen. Alla fattar ju att det här är första gången de står på den här scenen. Det finns 3000 saker på listan över saker som är viktigare att hålla koll på än att det ser snyggt ut på TikTok. Och hur de låter och sådär, det har väl också väldigt, väldigt svårt att höra på en liksom mobilupptagning inne i arenan. Så att,
ja, men verkligen.
Det säger inte så mycket, utan oddsen ser ut ungefär som de har gjort tidigare. Möjligen är det så att Schweiz har, ja, men dragit ifrån ytterligare lite i favoritskapet, men det är otroligt små rörelser. Och i semifinalerna, de kommer vi naturligtvis komma in på mycket, mycket närmare när vi är på plats och börjar få se det på riktigt, och vi kommer in i det. Men det finns, den första semifinalen verkar mer svårtippad utifrån oddslistorna. Den andra semifinalen är en ganska tydlig topp 10 vad gäller odds. Men här ber ju jag om att få ha en avvikande uppfattning, och det är sånt vi ska prata om idag. För idag, och vi ber om ursäkt också för att det kommer lite senare än vanligt det här avsnittet, men det är för att du har ju flyttat, och ja, det är mycket nu helt enkelt.
Det är mycket nu, och sen är det ju så att ju närmare Malmö vi kom här, ju mer händer ju, så att det känns bättre så här på många sätt.
Ja, men precis. Och vi har ju också då vårt sidouppdrag här där vi ska planera ett program för Euroclub, det officiella feststället. Och det tar ganska mycket tid, mina vänner, ska jag tala om.
Ja. Så att,
det är mycket att stå i just nu. Men vi var ju naturligtvis tvungna att få ut det här avsnittet, som alltså ska handla om våra personliga favoriter som inte riktigt är med upp i toppen.
Ja, eller i alla fall som det snackas om och som man är intresserad av. För jag skulle kanske inte påstå att mitt val av Bambi Thug från Irland är för att det bidraget är en favorit.
Nej, men vill du börja prata om Bambi Thug från Irland kanske?
Det ska jag göra, Anders, och nu är det här med tungan rätt i mun. Jag ska göra mitt bästa, för Bambi Thug identifierar sig ju då som icke-binär, vilket gör att vi tilltalar hen som hen. Och hen föddes då Bambi Ray Robinson den 6 mars 1993 i Cork på Irland, där jag faktiskt också har bott. Anders känner en connection här. Dessutom har ju hen en svensk pappa. Så det här är ju det svenskaste vi får i Eurovision Song Contest 2024 kan man säga. Och därför var det också viktigt att lyfta upp det, inte bara för Cork-connectionen.
Mm, och om det skulle bli så att Irland missar finalplats, så blir det den första Eurovision-finalen sedan 1976 helt utan svenskt deltagande.
Wow! Ja, och det där är ju lite upp och ner skulle jag säga. Bambi Thug låg väldigt långt ner på oddslistorna ända tills de här förfesterna runt om i Europa började, som vi har pratat om. Då klev nämligen Bambi långsamt upp på oddslistan. Och jag tror att hen nu ligger typ på 9:e plats eller något sånt där. Har jag inte kollat idag, men...
Det stämmer faktiskt, jag har den framför mig. 9:e plats ligger hen på, och då är ju det för att vinna, ska vi säga. Det är ju inte för att ta sig till final, för där har hen en ganska betryggande placering just nu på oddslistan, och på 7:e plats i den första semifinalen.
Hen säger att musiken är inspirerad av olika saker, till exempel uppbrott, häxkraft, säger man på svenska, häxkraft, witchcraft.
Ja.
Och också drogmissbruk, för det är någonting som Bambi har haft. Doomsday Blue heter låten som hen ska sjunga, och det ska hen göra i Eurovision för att den vann helt enkelt Eurosong 2024, som är Irlands nationella final. Däremot är inte det här jättepopulärt på Irland, Anders. Det har riktats mycket kritik mot hen och hens låt och framträdande, ska du veta. Du vet ju hur liksom, ja, irländarna är med sin konservatism, va?
Det är ju ett konservativt land, det är det.
Ja, samtidigt så är det ju tittarna som röstar i Eurosong. Det är i alla fall väldigt många som har klagat på det här. Bambi Thug must be the biggest turkey since Dustin the Turkey seems celebrating Satanism and non-binary woke nonsense is the fashion of the Irish establishment. Det är hårda ord här från deras högerpartiledare då. The Irish Freedom Party, och det kanske inte är så märkligt att det kommer från just honom. Men det gjordes faktiskt en namninsamling på över 2000 namn om att diskvalificera Bambi från att tävla för Irland, eftersom att hon gör narr av irländsk nationell kultur, tyckte man. Ja, det är otroligt tråkigt förstås. Men Bambi tog det ganska bra i en intervju sen, så sa hon att hon bara önskade love and light to those who had reacted negatively to the song.
Ja.
Låten själv är ju liksom just det. Det är många olika teman på musikstilar. Det handlar väldigt mycket om witchcraft. Och hen använder ju själv då Wea Pop för att beskriva det här. Quia är ju någon form av häxchofräs. Är ju bland annat såna här... Varför är jag så dålig på svenska? Såna här spells.
Förbannelser eller... Ja,
exakt.
Trollformler.
I låten. Bland annat ett ord som du uppskattar mycket. Är det väl från Harry Potter, va?
Just det. Avada Kedavra, precis. Dödsformen eller dödsförbannelsen.
Vi får hoppas att den liksom inte slår in när hen börjar sjunga om den scenen, så att någon plötsligt får ge med sig. Men Bambi har också ADHD sedan barnsben och har jobbat som party princess. Inte säker på vad det betyder. Slog igenom då genom att släppa det här är släppte en låt och en video. Videon var så pass sexistisk att den liksom hamnade på porrsajter. Den här handlade just om att hen var beroende av droger, för hen skrev den här när hen var det. Det är en lång och krokig resa, men till slut då så släppte ju hen en jullåt med positiva vibbar istället och blev lite mer folkkär. Det här var 2022, alltså det har gått ganska fort för hen ändå. Ville från början bli ballettdansös och dansare, men bröt armen och då hamnade hen istället på det här då. Jag håller själv på med sån här häxkraft då. Neopagan witchcraft.
Nyhednisk, ja. Säger vi på svenska, tror jag. Det är en intressant figur. Jag såg på klippen som kom ut på TikTok där alla andra säger att nu står jag här bakom scenen och det ska bli så kul att få framföra min låt på den här scenen. Så säger Bambi Thug istället: I'm looking forward to perform my art on this stage. Ja. Alltså jag ser fram emot att framföra min konst. Så hon ser ju inte riktigt, hon ser ju inte riktigt det här som liksom musik, utan det är ett konstverk som vi ska få se. Och det kanske det är.
Ja, en annan intressant grej som Bambi ägnar sig åt, det är alltså blodmagi med sin mens.
Okej.
Ja, it's an offering of your own blood onto a spout. It's very good for your skin. Så är det. Så det är ju verkligen konst och en märklig karaktär det här, Bambi Thug. Jag tycker att det är väldigt spännande allting kring det här. Och låten, den har ju sina partier som är riktigt bra, tycker jag. Men den är ju märklig, för den är ju också i många olika faser, kan man säga.
Vi klipper väl in en liten snutt.
Vilken? Vi måste spela mycket för man ska förstå hela låten, tänker jag.
Helst inte.
Bambi Thug, alltså från Irland, som av någon konstig anledning då, i min åsikt, blivit en av Irlands mest högplacerade oddsbidrag så här i tävlingen på länge.
Ja, alltså Irland har ju inte varit i final sedan Lissabon 2018. Man har ju missat alla finaler därefter. Och man hoppas ju väldigt, väldigt mycket på att det här ska vara året när man tar sig tillbaka in i finalen. Och det är kanske inte omöjligt att man gör. Den här sortens bidrag som sticker ut så extremt mycket kommer naturligtvis alltid ha sin publik och de kommer att rösta. Så är det. Men jag måste säga att jag är lite förvånad över den resan som den har gjort. För att jag var ju på plats i Madrid och såg Bambi där. Ja. Och det här var ju en extremt högljudd publik som liksom skrek och hade sig åt allt. Mm. Och jag upplevde nog att det liksom lite grann dog när Bambi kom in på scen. Mm. Att det var så här, oj, vad är det här för någonting? Det blev liksom bara en massa oljud av det. Och det är ju så jag själv uppfattar den här låten. Det är till största delen oljud. Men vad jag tycker är ju inte så viktigt för tävlingsutgången kanske. Men det här att, liksom, att den är på nionde plats och vinna, nej, men det är ju nonsens. Det är klart att den inte vinner. Det är klart att den inte är i närheten av att vinna. Jag kan bara inte se det hända. Och sen kanske jag får rätta upp det om 2 veckor. Men alltså, nej. Snälla någon måtta får det vara på tokerierna även i den här tävlingen, så känner jag. Det här är ju så långt från min påse med musik som man kommer, va? Det är, ja. Ja, är närmast olyssningsbart. Jag har ju svårt att ta mig igenom de här 3 minuterna om jag inte måste.
Ja, men det jag känner är väl att så här, den sticker ju ut och den blir definitivt en snackis i årets Eurovision. Sen hur det går, det får vi ju se. Jag tänker att oddsplatsen handlar mycket om att det är mycket snack kring det.
Ja, men så är det säkert. Och just det där också att det sticker ut så extremt mycket som något vi aldrig har sett förut. Det finns ju någon falang inom Eurovision-communityt som tycker att allt sånt per definition är bra. Ja. Kommer ihåg Telemovage till exempel från Portugal som var sån här plingplong låt som det var så konstigt så att, och den var det också med människor som trodde liksom skulle ta hem det för Portugal igen och att det så där och bara nej men det följer ju jättepladask för det var ju ingen framför tv-sofforna som begrep den.
Nej.
Och jag är ju rädd i fel ord men det finns ju en risk att den här går samma liksom väg till möte så att
ja.
Folk som sitter hemma och tittar på detta på en liksom helt vanlig vardagskväll. Vad i hela friden är det som pågår? men själv naturligtvis är det så. När det sticker ut så mycket, så, som jag sa, det kommer alltid finnas någon som supportar den. Sen är frågan om det är tillräckligt mycket då för att få det här till finalen tisdag kväll i maj.
Mm. Vi får se.
Det får vi. Jag tänkte ju prata om en av mina riktiga personliga favoriter i år. Och det är ju... på riktigt så att jag tycker att det här är otroligt bra. Vi har redan pratat om den en gång i vintras i tidigare avsnitt. Och det är ju vårt grannland Norge.
Ja.
Och Norge skickar ju bandet Gåte med låten Ulveham. Som alltså betyder då vargskinn på svenska. Så att vi förstår vad det är för någonting. Bandet består av Gunhild Sundli, Magnus Börmark, Jon Even Kärer, Mats Paulsen och Jon Stenersen. Bandet är... det bildades 99 faktiskt redan. Vi fick ett genombrott på tidigt 00-tal. Man vann Spellemannpriset, alltså norska motsvarigheten till Grammis, för årets nykomling 2002. 2004 så var man nominerad till årets rock, men det vann man inte. Upprinnelsen till det här bandet var egentligen att Gunhild, då, som är sångerskan i bandet, och hennes bror, hade ett uppvärmningsjobb. Alltså jag värmde upp publiken på en teater hemma i Trondheim där de kommer från. Och sen träffade de senare flera av de här bandmedlemmarna och det blev helt enkelt ett band 99. Och då var Gunhild bara 13 år.
Oj!
Ja, så de har hållit på länge. 2005 så bestämde de sig för att ta en liten paus i musiken och den pausen var den hela vägen fram till 2017 faktiskt. Så i 12 år pausade de när de började spela igen och ge ut musik. Och nu råkade de helt enkelt ramla in i Grand Prix i Norge. Och Grand Prix i Norge hade ju en ny regel i år som sa att musiken får ha varit utgiven tidigare så länge den inte så att säga, bryter mot EBUs regel om den 1 september. Och det här var ju en sån låt, för den här låten fanns i fullängdsversion på deras album som gavs ut i december. Så att den var släppt redan innan de tävlade i Grand Prix. Men det var ju inte den enda kontroversen med den här låten, därför att Ulveham är en, den är baserad på en gammal medeltidsballad, alltså en gammal folksaga, som är upptecknad på 1100-talet i Norge. Och då ska vi ändå komma ihåg att vi är inte på vikingatid, utan vi är ju på kristen tid, vi är på katolsk tid. Men den är upptecknad på 1100-talet på norska och den har senare tecknats upp i skrift som man har hittat även på danska och svenska på 1500-talet. Men naturligtvis har den ju levt och funnits långt innan det här också. Historien handlar om en flicka som vars mor dör i barnsäng, alltså när hon föder henne.
Mm.
Och får då istället en elak styvmor som hatar henne och försöker bli av med henne. Och det gör hon genom massa trolldom och magi och hon förvandlar då dottern till olika föremål och skickar iväg föremålet. Men vart hon än skickar liksom det här föremålet, det nämns till exempel att hon blir ett svärd och skickas till kungen. Och hon blir en nål och skickas till skräddaren och så vidare. Men vart hon än hamnar så blir hon så otroligt uppskattad. För att det blir bara så det bästa föremål som de har haft av den här sorten. Så till slut blir styrmodern så frustrerad och arg att hon klär henne i ett vargskinn. Och det är därifrån då titeln kommer. Och förvandlar henne till varg. och förvisar henne längst ut i skogen där hon ska vandra ensam, hatad av alla. Och så ska hon förbli tills hon har druckit sin broders blod.
Oj, så hon måste äta upp sin bror som varg för att...
Ja, i alla fall förtrollningen lider att hon ska ha druckit sin broders blod. Och då visade det sig vid ett senare tillfälle att styrmodern måste ut och vandra i skogen ensam. Och då gömmer sig den här vargen under en bro, överraskar henne och helt enkelt har ihjäl henne, biter ihjäl henne. Och då visade det sig att styrmodern är gravid. Och eftersom det då är hennes halvbror som ligger i magen så blir hon fri för att hon har då druckit också sin broders blod.
Men och låter... vilken twist!
Eller hur? Plot twist, verkligen. I den svenska och danska versionen ska säga så har det här då blivit en riddarhistoria. Så det är en riddare som, ja, så att det är en man istället. Och det hänger väl ihop med tidsandan kan man tänka sig. Men låten i sig då handlar ju om att slå sig fri och kämpa mot motgångar och att det goda till slut vinner. Det är på det sättet. Men texten som man sjöng i Grand Prix var ju så lik originaltexten. Så att mellan deltävlingen i Grand Prix och finalen så blev man tvingad av NRK att skriva om texten. Man tyckte att nej, den är för lik originaltexten. Och det var ju så gammal norska så ingen begrep vad hon sjöng. Vilket också var lite av ett problem. Men det finns också intro till den här låten och själva refrängen. För refrängen är helt ordlös. Ja, det handlar alltså om hon kular, säger vi på svenska. Kulock heter det på norska. Den här kulningen, den finns också inspelad i jättemånga versioner sedan jättelångt tillbaka, så länge vi har kunnat spela in ljud ungefär, så finns den tillbaka. Och det här skickade man faktiskt en fråga till EBU förväg, är det här okej? Och just då sa EBU att ja, även om det är en gammal traditionell folkmelodi så att säga i Norge, så är den inte känd utanför Norge och därför får den heller ingen så att säga fördel av det. Och då godkänner man det. Men som sagt, egentligen är det ett hopkok av, om man vill vara lite kanske, ett hopkok av en gammal folksaga och så har man snott en gammal folkmelodi och så har man gjort en rocklåt utav det. Och jag tycker att det är alldeles, alldeles fantastiskt.
Ja, du brukar ju gilla de här mytologibidragen så att...
Ja, men exakt. Och jag tycker att det här är så fascinerande historia. Ja. Vi ska säga att den här historien då bakom Ulvan, den här själva sagan, den har ju även svenska Garmarna gjort en låt på. Som heter Vedergällningen. Och den är på samma album, eller är på albumet med samma namn som kom ut 99. Mm. Där är också, den har ju inga likheter i övrigt låtarna, men den bygger på exakt samma historia.
Okay. Så.
Men den stora frågan är ju såklart, ja, kommer det här att funka då?
Ja, du.
För förra året kommer vi ihåg att vi hade Blanca Paloma från Spanien som sjöng sin Ea Ea.
Ja.
Och den var ju vansinnigt älskad av spanjorerna själva.
Ja.
Och jag själv tyckte att men det här var ju bara en gapande kvinna.
Ja.
Och jag vet att jag då gjorde jämförelsen om vi hade skickat Jojk.
Just det.
Eller Kulning. Att är det då så att folk utanför Skandinavien bara hör en gapande kvinna eller kommer de att höra skönheten i den? Och nu står vi lite grann inför den situationen. Och nu tror jag att det här, för det första då, det är rock, vilket jag tror är bredare än flamenco. Men risken är ju, och jag ser ganska mycket kommentarer av den sorten på nätet, att folk fattar ju inte. De hör ju bara en gapande kvinna. Och jag kan förstå det. Är man inte van vid det ljudet eller har hört det här ljudet tidigare, det är en väldigt speciell sångteknik att kula. Ja. Har man inte hört det ens så förstår jag att det låter så här, att det skär sig lite i öronen och låter liksom väldigt, väldigt märkligt. Just nu ligger de ju på sjätte plats i oddsen för den andra semifinalen att kvalificera sig. Mm. Men de ligger ju en bra bit ner i oddsen att vinna. De ligger fortfarande före Sverige. De ligger just nu på plats 11. Och ja, tillhör väl någon sorts kluster här bakom liksom de 8-9 bidragen som det egentligen handlar om. Som ingår i någon sorts större kluster av låtar som man så här, ja nej, de är inte helt otänkbara, men de vinner nog inte. Ungefär
nej.
Så.
Nej.
Men vi får se hur det här går. Jag tycker i alla fall att det här är en av årets absolut bästa låtar. Och sånt här skulle jag skulle älska att få någonting av det här sorten i Svenska Melodifestivalen.
Det skickar vi med till de som jobbar med det, som eventuellt lyssnar på den här podden då.
Jajamän.
Ja, vad härligt. Alltså, jag är lite tagen av den här historien. Jag hoppas det görs en film om den. Eller det kanske finns, vad vet jag. Jag ska
leta. Det är omöjligt. Har den funnits sedan 1100-talet så borde ju någon ha gjort en film.
Eller hur? Nu till någonting modernare då. Vi ska till Storbritannien nu. Och det här är en låt som låg väldigt, väldigt... Den låg väl ett tag till och med när man släppte vilken artist som skulle göra den. Men sen när den släpptes så föll den ju lite platt som en pannkaka, får man säga. Men det handlar om Oliver Alexander Thornton, eller som han då är känd som Ollie Alexander. Och han är ju en av Storbritanniens kändaste sångare. Det är ju en person som har en internationell karriär i soloprojektet Years and Years. Jag vill ju gärna säga att Years and Years är ett band.
Det var väl det från början va?
Ja, de kallade väl fortfarande att det är ett soloprojekt, men att han har med sig sin elektroniska trio.
Mikey, man skulle vilja ha en egen elektronisk trio, kände jag.
Ja, ska vi ta med en till Malmö? Vi kanske kan få låna Mikey Goldsworthy och Emre Türkmen, som är de som varit med som basist och syntspelare. Years and Years musik är ju, alltså de flesta känner väl till det, vill jag ändå påstå. De har ju bland annat 2015 toppat BBC:s inflytelserika lista Sound of 2015. Och det är ju då en årlig omröstning bland musikkritiker och branschfolk som utser de mest lovande nya artisterna eller musikgrupperna. Olli, förutom att han sjunger, spelar synthesizer, piano och keyboard. Och det här bandets allra största hits, det är ju den som heter King som kom 2014. Ingen kan väl ha missat den, tänker jag. Olli själv var faktiskt skådespelare också. Han har bland annat haft roller i långfilmer som Bright Star, The Riot Club och Gullivers resor. Och i Skins såg vi honom också, tv-serien från BBC som blev väldigt populär.
Och han vill slänga in den fantastiska tv-serien It's a Sin om epidemin i Storbritannien. En sorts, ja, en sorts brittisk torka aldrig tårar utan handskar.
Just det, där var han också med.
Jajamän.
Han har också haft ett förhållande med Neil Millen Amin Smith som varit med i Clean Bandit. Och Clean Bandit är ju också en sån här musikgrupp som gör dansmusik med violinier.
Fioler.
Utmärker de sig för att bland annat använda mycket. Och det var just fiol, eller är just fiol som spelar där. Men Ollie Alexander, stort Eurovision-fan, drömt om det här länge. Och som sagt, ett av de större namnen någonsin att delta i Eurovision. Jag vill säga för Storbritannien, men typ någonsin vågar jag hävda om vi gör en lista.
Ja, det är klart. Alltså, man får gå tillbaka väldigt många år i alla fall. Det är klart att sådana namn som Cliff Richard eller Olivia Newton-John som har tävlat för Storbritannien.
Celine Dion, men ja. Men
Celine var ju inte stor när hon tävlade, men Cliff Richard till exempel var ju ganska stor redan när han tävlade. Så att, ja, sådana jämförelser är väldigt svårt att dra. Men det är ju som sagt för ett etablerat popnamn för Storbritannien, det var mycket, mycket länge sedan.
Jag vet inte om vi kan räkna Bonnie Tyler dit kanske 2013, men det var väl lite efter hennes karriär kan man säga.
Ja, men exakt, det har ju varit det. Och även Engelbert Humperdinck, och vill man gå tillbaka ännu längre så hade vi Blue 2011 som ju också hade på något vis framtiden bakom sig redan när de tävlade. Så att, nej, ett etablerat popnamn som finns och som liksom fungerar på den brittiska popscenen, det var otroligt länge sedan.
Ja, men av någon anledning då så blev ju britterna besvikna när låten Dizzy släpptes. För även britterna själva släppte liksom sin egen hype på något sätt. De flesta britter jag har pratat med tycker inte alls om den här låten. Och Jag förstår inte, Anders. Jag begriper inte. Har du någon förklaring?
Nej, alltså jag förstår inte riktigt heller, ska säga, för det är ju så här hans musik låter.
Ja.
Jag var väl snarare så när namnet släpptes att ja, det är ju skitcoolt och det är jättehärligt och vi vet att Olli är ju en genuin Eurovision, ett Eurovision-fan själv. Han tittar alltid och älskar Eurovision och har velat vara med och känner nu att tiden var rätt. Men hans musik tror jag är en sorts musik som gör sig ganska dåligt i en tv-tävling.
Mm.
För det är inte liksom den här, det är ingenting som sticker ut, ingenting som fastnar, det är inte liksom de riktigt stora hookarna, utan det är ju betydligt mycket mer subtil popmusik han gör. Jag tycker att det här är en alldeles utmärkt låt i Ollis katalog, men jag, sagt, jag har nog alltid varit lite tveksam till hur det kommer att fungera tävlingsmässigt.
Ja.
Däremot skulle jag vilja säga att, och jag har läst att många har gjort den jämförelsen också, att det här skulle kunna vara en Benjamin för Storbritannien, det vill säga att det går riktigt, riktigt bra hos jurygrupperna.
Just det.
Att det här är musik som liksom professionella musikmakare och liksom radiofolk och ja, men musikläggare och såna här grejer verkligen älskar och går igång på. För det här är ju musik som kan användas kommersiellt. Det här är ju musik som funkar i de sammanhangen. Men att tittarna kanske blir och förhåller sig lite svala och skeptiska, för det är ingenting som tv-mässigt kanske sticker ut på det viset.
Mm.
Och jag har hört viskas lite grann i kulisser om det här numret, ska jag säga.
Ja.
Vi har ju inte fått se någonting än eftersom de inte har repat. Men det är coola grejer på gång.
Jaså?
Har jag hört viskas. Ja, att det är ett ganska spektakulärt nummer. Så att jag tror att den här är lite underskattad just nu.
Mm.
Den ligger också i det här stora sjoket av länder precis bakom liksom 8-9 toppfavoriterna. Inte de som är i längst ner i botten, utan i någon sorts mellanskikt. Jag tror som sagt att jurygrupperna kommer att gå igång på det här. Jag tror att den kommer att gå betydligt bättre än vad May Muller gjorde förra året till exempel.
Ja, men jag sjunger också fruktansvärt.
Exakt, och det måste naturligtvis sitta för Olli. Men det har det ju gjort på de pre-parties han har gjort och så vidare. Han är en duktig sångare. Ja. Så att om inte han får stora skälvan och blir jättenervös eller liksom någonting sånt, så ska det låta bra.
Nu är det ju inte BBC som gör numret, har jag förstått, utan han har tagit hjälp av sina egna scenografer. Vilket kanske gör att de i alla fall inte sabbade på numret för en gångs skull då, som det låter.
Nej, och vi kommer inte få in några stora liksom frigolittrumpeter i år i alla fall. Det tror jag.
Skönt att höra.
Ska vi ta och lyssna en liten snutt på den också?
Gärna.
Ja, och nu ska vi rava loss ordentligt, för nu ska vi ner till Österrike där Kalin ska sjunga just We Will Rave. Det här är ju blivit lite av en fanfavorit. Många supportrar det här. Det är ju en väldigt, väldigt typisk 90-tals Eurodance. Ja, men lite så här 90-tals house finns ju i den. Men den här tjejen då, Kalin, hon heter egentligen Marie-Sophie Kreisel.
Oj.
Men det är kanske inte så artistnamnvänligt, så att hon har tagit namnet Kalin kort och gott. Hon är född 94, hon fyller alltså 30 år i år. Hon började ta ballettlektioner redan hon var 2 år gammal. Och sen fortsatte hon med dans och vann sitt första nationella mästerskap, alltså österrikiskt mästerskap i ballett, vid 7 års ålder.
Oj.
Och sen har hon utökat repertoaren inom tiodans, jazzdans, modern dans och så vidare och så vidare. Och har tävlat väldigt, väldigt mycket i just dans. Hon har över 100 nationella och europeiska titlar i olika dansstilar. Hon har dessutom 5 VM-guld. Vilket är ett mer än vad Maltas dansare Matthew Jordan har, för han har 4 VM-guld i steppdans. Lite extra kunskap där också. Malta kommer vi inte prata om idag, kan jag avslöja. Kalin har varit stand-in för flera länder i Eurovision sedan 2018. Alltså hon har varit deras stand-in på repetitioner och så vidare. Hon har varit creative director för flera länder i Junior Eurovision-sammanhang. Och hon var stage director för hela Junior Eurovision-produktionen 2022. Så hon är verkligen liksom djupt insyltad i den här världen på olika nivåer. Hon är dessutom gift med Marvin Dietman som är nummerskapare, koreograf och har varit åt massor med länder de senaste åren. Han brukar ha med en 4, 5, 6 bidrag varje år. Så han är liksom lite grann som Benke Rydman nu gör, både åt Finland och åt Schweiz till exempel, och Sacha Jean-Baptiste har gjort tidigare åt Albanien och åt Schweiz. Så har Marvin Dietman varit en sån som har hyrts ut till olika länder genom åren. Den här låten, den är skriven av Anders Wrethov, Jimmy Joker Törnfeldt, Julie Ågård och Thomas Stengård.
Och det här är alltså inte,
det är alltså inte ett mellobidrag det här, trots att det här är samma människor. Jag har faktiskt frågat redan, den är inte skriven på det här Vellinge-campet som brukar hållas på sommarna. Men däremot är det ju samma människor som är involverade. Anders Wrethov och Jimmy Joker Törnfeldt känner vi väl igen från Svenska Mello. Julie Ågård har ju till exempel skrivit Liamos Dragon och Maria Suris When I'm Gone från i år. Tidigare också Clara Hammarströms Run to the Hills. Thomas Stengård är ju dansk, det är ju Julie också. Hans främsta bedrift är väl att ha skrivit Only Teardrops, som ju faktiskt vann hela Sotaballongen sist vi var i Malmö 2013. Men han har också skrivit Sober till Laurel Barker och Tennessee Tears låt Now I Know, om ni kommer ihåg den från förra året. Den här videon ådrog sig ett visst intresse från vissa delar av Eurovision fan community eftersom den visar väldigt mycket vackra män med bara överkroppar som utför olika typer av mer eller mindre muskulärt krävande ansträngningar. Så kan vi uttrycka oss.
Vad fint du beskrev det på något sätt.
Tack så mycket. Och det fanns därmed vissa förhoppningar så att säga, på det här scennumret från dessa delar av fan-community. Det visade sig när klippen kom ut att fullt så fagert var det inte. Och det har helt enkelt sin förklaring i att den här videon sponsrades av Germany's Next Top Model. Så att de som var med i videon var helt enkelt deltagarna i Germany's Next Top Model. Och inte alls några dansare eller sångare som hade tänkt åka ner till Malmö. Vilket är en ganska lustig historia som jag har förstått har på något vis retat det österrikiska tv-bolaget lite. Att de släpper videon sponsrade av ett tyskt program som naturligtvis då är konkurrenter eftersom de ingår i samma språkområde. Men nåväl, det här är ju också, hon har ju kanske inte gjort sig känd på de här pre-partiesarna för att sjunga jättefint. Kalin, det har låtit ganska illa. Nu är det ju väldigt, väldigt mycket backing tracks. Lyssnar man på karaoke-versionen av den här så hör man att den låter nästan likadan som studioinspelningen. Och jag har förstått att så är det även i Malmö, att det är väldigt mycket backing tracks och väldigt mycket kör. Så att det man försöker göra är väl helt enkelt att dränka hennes röst. Det finns till exempel ett klipp från pre-partiet i London där hör man hur det låter. Där hade hon ju också en wardrobe failure, alltså kläderna, en wardrobe malfunction.
Just det.
Hennes kopp gick sönder och höll på att ramla av, så hon var tvungen att hålla fast den med ena handen och mikrofonen i den andra. Och då förstår jag att man blir lite störd i sången. Ja. Men det lät inte så bra före det hände heller. Men vi får väl se hur det här blir. Det här skulle ju kunna vara lite av en så kallad fanwank.
Just
alltså
det.
En låt som fansen går igång på därför att den är glad, den är dansvänlig, man kan festa till den på Euroclub, men i tävlingen så blir det liksom, det är ingen som riktigt tar den på allvar på något vis. Och så är det väl, den ligger också oddsmässigt i det här stora, stora sjoket av länder som ligger strax bakom de stora favoriterna. Men till final tror vi väl ändå att hon ska ta sig. Den ligger just nu på en hyggligt bekväm ändå, 8:e plats i den andra semifinalen. Och som jag sa då, här har vi 10 ganska tydliga oddsfavoriter, vilka oddsmarknaden tror på ska kvalificera sig till final. Men vi avslutar väl med att lyssna en liten snutt på We Will Rave också.
Gärna! Det är mycket hjärna från mig nu.
Ja, det.
Men det är ju för att det är bra låtar det här som vi har valt ut nu. Jättekul. Jag tycker också att Kalin har haft alldeles otroliga outfits under hela sin pre-party-säsong. Det har varit många fina kreationer. Jag hoppas på att få se något riktigt fabulöst även i Malmö, till exempel på turkosa mattan. Ska vi åka till Spanien? Hur känns det?
Ja, jättegärna, säger jag. Ja. Det låter varmt och skönt och härligt.
Ja, jag kan säga att i Skåne idag är det nästan Spanien-varma faktiskt. Så att jag håller mig nog här, men vi reser då till Spanien rent bidragsmässigt. Närmare bestämt till en plats jag känner till väldigt väl, nämligen Alicante, som ligger i Valencia-provinsen. Därifrån kommer nämligen den spanska elektropop-duon Nebulosa. Och det betyder ju då det kollade jag ju upp nyss. Det är en gas i rymden.
Ja, det är nebulosa, säger man väl på svenska, tror jag.
Ja, det gör man nog, ja. Ja. Gas i rymden mellan stjärnor och planeter som kan bli så här fina färger. Det är väl lite så där rymdens norrsken, kanske vi kan kalla det för.
Ja, men ungefär så.
Men det är lite kul, de är döpta efter bollar av gas. kan man säga. Maria Mary Bass föddes 1968 och är alltså lite till åren lika gammal som Gunilla Persson, om jag inte misstar mig. Nej, Gunilla är född 58. Ja, skitsamma. Gamla är de tantelonerna. Hon har den här duon ihop med keyboardisten och producenten Mark D'Souza, som hon också är gift med. Och han är född 1974. Så att, lite lammkött där för Maria. De har varit gifta i 20 år faktiskt och har två barn tillsammans. Och när jag såg den här i Benidormfest och när den vann Benidormfest, den här låten som heter det otroligt fula ordet på spanska, Zorra, så trodde jag ju att ja, men det här måste vara någon gammal legendarisk tant. Alltså ungefär som att vi skulle ha Ann-Louise Hansson tillbaka och så gjorde hon helt plötsligt elektropop. Ja, men du förstår hur jag tänker. Mm. Men det visar ju sig att det stämmer ju inte alls. Utan Nebulosa har bara gjort musik sen Maria var drygt 50 år. Dessförinnan så jobbade hon på skönhetssalong. Och sen så blev det här projektet någonting som hon och hennes man då bestämde sig för att göra. Och de hade ju tävlat i San Marinos uttagning 2022. Då var de en trio, då var det en tjej som hette Ofelia som var med också. Men då vann de inte. Och sen då hamnade de i Benidormfest 2024. Och det är egentligen liksom det första man har sett av dem som har blivit stort. Så extra roligt tycker jag att den här tantan som sjunger Zorra tog sig vidare till Eurovision och vann Benidormfest tittarnas röster. Det är jättekul tycker jag. De har ju absolut släppt musik innan, men det är inget som har placerat sig på listor eller så där. Medan Zorra faktiskt har tagit sig så högt upp som till femte platsen på Spanien-listan. Och Zorra då? Ja, vad ska vi säga? Det betyder ju bokstavligt talat rävhona eller vixen. Men i Spanien så använder man det som ett väldigt, väldigt fult slang. Det är liksom värre än slyna och bitch och sådär. Det är väldigt hårt här det. Hon sjunger ju då lite grann om sången, ja, kritiserar.
Det ordet lite grann att sådär, ja men jajamensan, sån är jag.
Ja, precis. Kvinnors kamp och att liksom ta tillbaka ordet, kritiserar samhället och deras kvinnosyn helt enkelt. Fantastiskt bidrag tycker jag. En av raderna är ju Cambiar por ti me da pereza, som då betyder can't be bothered changing for you. Men det här är ljuvligt på alla sätt och vis. Det är underbar Europop skulle jag väl ändå kalla det för, och den här damen är ju otrolig, och bara för att få scrolla Zorra, Zorra, Zorra. Jag tror att det här kommer ju bli en otrolig allsång i arenan om inte annat.
Vi brukar alltid ha mycket tillresta spanska fans till exempel, och de står ju helt bakom det här bidraget. Jag som var på plats i Madrid på det pre-partiet, det var ju, ja, det var röj kan vi säga, ja, när Nebulosa uppträdde.
Nej, jag tycker det är helt fantastiskt, jätteroligt. Och jag hoppas att hon är så härlig som hon verkar, den här kvinnan då, Maria.
Nej, men jag kan hålla med. Jag tycker att det här är ett ganska kul bidrag. jämfört då med vad Spanien skickade förra året, vi pratade om Blanca Paloma, så tycker jag att det här är ju roligt, för det går ju åtminstone att dansa till, och så är det ju lite fnittigt, fnissigt sådär att få stå och skrika fula ord. Det är det ju. Det är så här, hur går det då? Ja, den ligger ju faktiskt under det här stora sjoket vi har pratat om. Den tillhör ju liksom den sista delen, de här som ligger på, ja men, flera hundra gånger pengarna om de skulle vinna. Så att det är ju ingen som tror på detta, och det gör väl inte jag heller naturligtvis. Men jag håller helt med, jag tycker att det här är roligt. Då ska Spanien ändå vara någonstans nere i botten, för det är väl mest sannolikt att det blir så. Så tar jag ju hellre med en rolig låt än något som är.
Ja, definitivt. Nej, men alltså, jag tror absolut inte heller på det, men jag älskar det ändå. Och det får man.
Det får man. Det är ju det fina med Eurovision. Man får ju ha sina favoriter och man kan lyssna på dem hur mycket man vill, helt oavsett hur det går i tävlingen.
Och man blir nästan aldrig dömd för det.
Nästan aldrig.
Vi lyssnar på Zorra och ser vad ni tycker. Bra,
som sagt, använd inte ordet om ni stöter på en spanjor, för det, nej, det är offensivt.
I alla fall inte en spansk kvinna, för den manliga varianten Zorro har inte alls en lika negativ klang. Så ser ni en spansk man så kan ni absolut kalla dem för Zorro, men använd inte Zorra om ni ser en kvinna. För Zorro, den manliga varianten, det är ett positivt positivt ord att vara en.
Ja, det finns ju till och med en gammal tv-serie om Zorro som jag följde som barn på 80-talet, som var ju...
Inte Zorro, han med masken då?
Jo, precis han.
Ja.
Jag höll på att säga superhjälte, men det var det ju inte riktigt. Det var ju
han, han hade någon form av fäktstav, vad heter det?
Ja. Värja eller ett svärd på något sätt. Han var väldigt duktig på att fäktas.
Ja. Så var det. Jag tycker vi lämnar det. Nej, nu... Min danska försvann, så om du tar över då, Anders, och reser till Danmark.
Och nu ska vi ta oss till Danmark. Och Danmark har jag valt, kanske inte i första hand därför att jag tycker att det här är alldeles jättefantastiskt. Men jag tror att det här skulle teoretiskt kunna vara en liten dark horse i sammanhanget. Och då menar jag kanske inte utmana om att vinna. Men det kommer ett litet resonemang om detta senare. Mm. Danmark skickar artisten Saba, som ska sjunga låten Sand. Och det är alltså på engelska, det är inte på danska, för det blir ju ungefär samma sak. Men den är på engelska. Den är skriven av svenska Jonas Tander och Melanie Webe tillsammans med Pil Jeppesen, som ju då står för det danska inslaget. Jonas Tander känner vi igen från flera mellolåtar, till exempel Inga sorger, och också My Turn med John Lundvik. Melanie Webe har ju till och med tävlat som artist i Melodifestivalen och är ju en god vän till den här podden.
Och ska också köra
i Malmö, precis. Ja. Den här artisten då, Saba, hon heter egentligen Saba Anna Lycke Olensläger. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Hon föddes tillsammans med sin tvilling Andrea i Addis Abeba i Etiopien, men adopterades till Danmark, till en liten by som heter Ringkøbing, vilket ligger så långt västerut man kan komma ungefär i Danmark, så att på västkusten på Jylland. Hon har berättat i intervjuer att det alltid varit väldigt viktigt för henne att på något vis göra motsatsen till sin tvilling. För att hon inte ville liksom bli förknippad med, eller liksom ville inte bli hopblandad med snarare. Så att när Andrea då började med musik, så drog Saba till fotbollsplanen istället och har spelat väldigt mycket fotboll i sitt liv. Andrea valde då istället musiken. Det är en etablerad sångerska som gör musikal och teater och såna här saker i Danmark. Men till slut så kunde inte musiken hålla sig riktigt borta från Sabas liv heller, utan hon började lite smått och sjunga lite och fick till slut ta över faktiskt sin syrras roll som Dion i Hair, musikalen som sattes upp i Köpenhamn. Och därifrån så ramlade hon in i Dansk Melodi Grand Prix och lyckades då tack vare juryn att vinna tävlingen i vintras. Hon har varit väldigt öppen med sin mentala ohälsa. Hon är bipolär, hon har till och med varit inlagd på sjukhus på grund av självskadebeteende vid många olika tillfällen. Och hon är också ambassadör för det som heter Danmarks Depressionsförbund, alltså någon sorts förening eller förbund då för människor med mental ohälsa. Helt just enkelt. Det. Hon har också berättat om att det har varit ganska svårt att växa upp i Danmark, både som mörkhyad och som lesbisk som hon ju då är. Och den här låten, hon har valt att tolka den lite grann som att den handlar om livet i stort. Melanie har berättat att låten handlar ju om en kärlek som tar slut.
Just det.
Helt enkelt, att det glider mellan fingrarna som sand. Mm. Men Saba säger att hon tolkar det istället som liksom livet i stort och att det är någonting som glider en ur händerna som sand snarare än någon särskild person. Och det är så hon väljer att berätta historien då. Jag har fått veta att den har varit inskickad till Melodifestivalen, den här låten.
Inte i år.
Men den har varit inskickad tidigare. Och anledningen till att jag har valt den här då, för det första, det är en helt habil popsång. Det är en bra poplåt, varken mer eller mindre. Ingenting som kanske sticker ut och är fantastiskt. Men när jag var i Madrid, återkommer till det på pre-partyt, jäklar vad hon sjöng den här låten. Sången var sådär så att jag stannade upp och tittade och bara, men gud, är det live?
Mm.
Är det på riktigt? Mm. Och sjunger man så går det väldigt sällan dåligt i den här tävlingen. Och då kommer vi, för de som har ett gott minne från Liverpool förra året, att jag pratade om att den där underdoggen som juryn alltid hittar i finalen, som ingen har förutspått att just den här låten liksom skulle kunna gå. Och så helt plötsligt så hittar juryn den. Vi hade Nordmakedonien i Tel Aviv till exempel.
Ja.
Som en sån. Och vill man vara sån, vi hade Benjamin i Lissabon.
Faktiskt.
Och förra året var det Estland.
Just Bridges, det, gapande kvinna med enordstitel.
Väldigt, väldigt ofta är det så. Och jag är glad att du fick säga det så att inte jag lät så misogynistisk. För att väldigt, väldigt ofta den här stora vokala rösten som sjunger den enkla, simpla poplåten. Inget nedvärderande i en enkel, simpel poplåt alls.
Nej. Utan bara
det är straightforward. Brukar juryn kunna hitta? Till final då. Hon är i semi 2 och som jag sa tidigare så är ju semi 2 där oddsmarknaden har 10 ganska tydliga favoriter och där är ju tyvärr inte Danmark med.
Mm.
Jag tror ändå att samma argument gäller på något vis fortfarande. Sjunger man så där bra så går det inte dåligt. Så att jag vill ändå tro att hon skulle kunna ha en chans, eller en bra chans att ta sig till finalen. Och väl där så tror jag som sagt att det här skulle kunna vara den som juryn hittar. Men grejen med just den där dark horsen som juryn hittar är just att ingen förutspår den. Jag trodde ju inte att det var Estland förra året, även trots att jag letade efter den.
Nej.
Så att jag kanske har helt fel i det här, men jag höjer ett litet varnande finger för att det här är exakt en sån låt som det brukar vara.
Det kan ju vara så i alla fall att det är stor chans att den blir bäst placerade nordiska bidrag. Den kommer ju inte bli bättre än Max och Martinus om den inte tar sig till final eftersom den redan är i final. Men ja.
Nej, men det är inte omöjligt alltså. Så är det verkligen. För att ska vi prata, om vi går vidare då och lämnar våra favoritbidrag, för nu är vi ju klara med dem. Så det som har hänt i stort, det är väldigt lite som vi egentligen började avsnittet med här. Marcus Martinus ligger kvar just nu på en 15:e plats på oddslistan och det är det här stora sjoket av länder som är bakom toppfavoriterna och det kanske kommer att röra på sig lite när man ser dem live så där. Jag tror ju att Marcus Martinus har en fördel av att gå ut väldigt tidigt.
Ja.
Faktiskt därför att det är ett otroligt imponerande scennummer. Och de, i och med att de går ut som nummer ett i finalen så sätter de liksom ribban på något vis. Vilket gör att ganska många efterföljande bidrag tror jag kommer att kännas liksom lite fattiga. Och det tror jag talar till deras fördel. Men återigen, vi ska inte ha någon förhoppning om någon jättehög placering. För det blir nog inte så. Det brukar inte bli så för värdlandet. Och den här låten saknar nog det som krävs för att vara allra längst upp i toppen. Utan vi hoppas på vänstra halvan, det vill säga 13 placering eller uppåt. Det vore det allra bästa, såklart. Ja. Och en topp 10 ligger absolut inom räckhåll, och då ska vi vara otroligt nöjda med det.
Precis. Och Finland skickar ju sin Windows 95 man, och den ligger ju inte speciellt bra till heller. Norge har vi pratat om, så är det ju Danmark då här som kanske ändå tilltalar allra mest.
Ja, men vi får se. Det hänger ju väldigt mycket på hennes röst.
Och också, men hon har ju Melanie i kuliss. Det kommer gå jättebra.
Hon har Melanie i kuliss. Vi får hoppas på det. Lite andra nyheter. Vi har ju fått lite information faktiskt idag ifrån produktionen om mellanakter i semifinalerna.
Ja!
Och det är ju vår poddfavorit här, Benjamin Ingrosso, som ska få göra mellanakten i den första semifinalen.
Kul att han kommer till Malmö.
Ja, det blir jätteroligt att få lite revansch på något vis efter i Lissabon. Att bara, ja, fast det gick ganska bra för mig ändå.
Exakt.
Det är 21 poäng ungefär.
Ja, exakt.
Och nej, men han ska ju framföra då Kite och lite andra låtar i någon sorts medley som jag gissar från hans Better Days Tour som ju just nu pågår runt i Europa.
Ja.
I den andra semifinalen då får vi Trissi damer. Det är Elena Paparizou, svensk grekiskan känner vi till, Sertab Erener som vann Eurovision 2000. Jag ser att jag säger rätt. 3 i Riga. Det var därför vi var i Turkiet 2004. Uh-huh. Och naturligtvis vår egen Charlotte Perrelli som ju vann 99. Så att det är 3 vinnare här. Och jag tycker det är jätteroligt att man bjuder in Sertab från Turkiet. Eftersom Turkiet inte längre är med i tävlingen. Att man ändå på något vis bjuder in och markerar att vi vill ha Turkiet här. Vi saknar Turkiet i tävling.
Ja, det gör vi verkligen.
I övrigt från det, jag vet inte om vi har så jättemycket nyheter att erbjuda. Det har kommit lite fler artister som ska uppträda i Eurovision Village i Malmö. Bland annat Kärje som kommer uppträda där på fredagen. Gunilla Persson, favoriten, kommer uppträda. Så att, jag tror ändå att det är...
Och Arvingarna.
Pandora, Dabas.
Pandora. Ja visst, det är många härliga namn som ändå nu har tillkommit trots problem med avhopp, så har man ändå lyckats hitta ganska bra ersättare, måste jag säga.
Ja, men jag tycker det. Så det har varit en knagglig väg, men jag känner att det börjar komma lite grann på plats nu allting.
Verkligen.
Vi får helt enkelt hoppas att det här blir, att det blir den här folkfesten som det var sist i Malmö när hela stan blommade upp. Och att inte de här säkerhetsproblemen liksom lägger sig som en blöt filt över hela evenemanget när vi väl är på plats. För jag vet ju av erfarenhet att online-världen och den verkliga världen brukar skilja sig väldigt mycket åt när det kommer till Eurovision. Det som skrivs på Twitter eller Instagram eller på andra plattformar är något helt annat än de människorna som faktiskt är på plats. Ja, så att jag hoppas på det bästa.
Ja, och tyvärr är det väl lite så att media har i år också tagit fasta mer på säkerhetsproblem och att folk bojkottar och att det är väldigt mycket negativt snack kring det. Så jag kan förstå om man har en känsla av så här, fan, kommer det bli fest? Men vet ni vad? Det tror jag att det kommer att bli.
Det tror jag också.
Om inte annars att vi är där. Vi är ju schlagerfesten.
Per definition är vi ju det.
Ja!
Men vet du vad, Elaine? Nu ska du, ja, du behöver knappt packa din väska. Du är ju nere i Skåne, men du ska ju åka in till storstan i alla fall, till Malmö. Jag ska ta hand om min tvätt och sen ska jag packa min väska och så ska jag åka ner till Malmö.
Ja, jag ska ju börja öva på lite manus också. För mig kommer man kunna få se på scenen på Euroclub. Det kan vi väl ändå breaka, det är ju kul.
Ja, absolut. Den som har biljetter till Euroclub och är medlem i en OGAE-klubb kan få se Elaine varje kväll presentera våra gästartister. Och,
det var bra att du poängterade att jag inte kommer sjunga, för att det kanske hade skrämt folk.
Exakt, det överlåter vi till människor som i alla fall har det som yrke.
Ja,
exakt. Så gör vi. Det var väl det hela våra avsnitt live från Malmö. Det kommer ju naturligtvis varje dag, precis som vanligt, en uppdatering om vad som har hänt och vad som ska komma. Och vi siktar väl på att börja på söndagen, kanske?
Ja, precis. Efter turkosa mattan och någon form av öppningsceremoni alternativt innan. Vi får ju komma ihåg då, kära lyssnare, att vi har ett lite annorlunda schema på grund av att vi också jobbar med lite andra saker. Eller framförallt jag har ju det.
Ja, så att, nej, men det kommer att vara, skifta lite vid vilka tidpunkter på dagarna, ja, och sådär. Men vi ska naturligtvis få ut en daglig rapport varje dag. I alla fall. Och ja, se semifinalerna och diskutera och analysera resultaten och så vidare. Ja. Så att vi hörs på om några dagar. Och naturligtvis under tiden så följer ni oss också på Instagram, där vi också heter Slagerfesten. För där händer det ju också lite grejer. Vi lägger ut lite bilder och annat som vi snappar upp där vi råkar befinna oss.
Exakt, till exempel på en nordisk invigningsfest eller en turkosmatt.
Läs mer på antisimex.se.